Thomas Bolme och Anna Maria Kjell läser Eugen Kallmans ögon av Håkan Nesser.
Augusti till oktober 1995. Kapitel 1. Leon. Jag lämnade Stockholm ungefär 7 månader efter att min fru och dotter försvunnit. Det var en varm söndagsförmiddag i början av augusti. Min taxi stod och hängde högst upp i Slottsbacken bredvid Birger Jarl. Gamla stan var alltför turistbemängd för att medge biltrafik. Detta hade taxireceptionisten förklarat utan att jag bett om det. Och när jag drog mina 2 otympliga resväskor över Stortorgets kullerstenar kunde jag konstatera att det stämde. Uteserveringarna var knökfulla. Och runt pumpen stod horder av japaner, tyskar och italienare och fotograferade varandra av hjärtans lust. På akademitrappan satt 20 ungdomar i gula t-shirts och lyssnade till en kvinna i gul kavaj som läste något ur en bok. Jag antog att det var en Nobelpristagare från deras hemland. Vilket det nu var. Polen kanske. De flyktiga ord som gick att uppfatta klingade slaviskt. Jag var svettig redan när jag fick taxin och slottsfasaden i blickfånget. Stockholm, farväl, tänkte jag. Höll på att brista i gråt vid denna tanke, men det klarade sig. Kort sträcka, kommenterade chauffören när jag tagit plats i baksätet. Kanske det, sa jag. Men 2 väskor och en gammal idrottsskada, ja, du vet. Det hade han inget svar på. Och vi utväxlade heller inga fler repliker under den 7 minuter långa färden till centralen. För övrigt hade han förstås känt till resmålet eftersom jag bokat i förväg. Om min slutliga destination visste han dock föga. Det gjorde inte så många andra heller, åtminstone inte i kungliga huvudstaden. Jag hade medvetet hållit tyst om saken, bara informerat min syster, ett par före detta vänner och min rektor. Min syster bodde i Basel i Schweiz sedan 6 år. Jag hade inte sett henne på lika länge. Jag hade inte fått intrycket att någon skulle komma att sakna mig. Det kunde jag gott förstå. Medlidandet har sina gränser. Det är inte lätt att ta haverister till sitt hjärta. En månad, kanske 2 eller 3, det går an. Men nästan ingen står ute i ett halvår. Gammal sorg blir tråkig. Helena var i jorden sedan i mars. Jag hade tagit tid att forsla hem kroppen. En bizarr räcka av formaliteter hade inträtt när de väl hittat och identifierat henne. Men Judith var fortfarande bara klassad som försvunnen. Det var här mitt vettlösa hopp satt, mitt haveri. Vem som helst kunde ju räkna ut att hon var död. Och Indiska oceanen är stor nog att gömma en drunknad människa så länge den har lust. Vem som helst således, utom jag själv. Jag hade studerat kartan över öarna utanför Tanzanias kust i månader. Pemba, Mafia, Zanzibar. Samt en hel del mindre fläckar i det oändliga blå. Så små att de antagligen inte var befolkade ens. Men om hon hade tagit sig i land på en av dessa fläckar, kunde det inte vara så att hon fortfarande höll sig vid liv inne i någon liten djungel? Så resonerade jag. Överleva på frukter och ätliga rötter, visst var det möjligt. Osannolikt förvisso, men livet är en räcka av osannolikheter. Färjan hade förlist i en storm mellan Dar es Salaam och Zanzibar. Av de 290 passagerarna hade 36 klarat sig. 195 hade hittat strunknade, spolats upp på olika stränder i området. 59 saknades. Att dessa siffror var korrekta var det egentligen ingen som trodde på. En av de som klarat sig var en svensk för detta överste vid flygvapnet. Jag hade konsulterat honom så många gånger att han till slut, fram i april, inte längre svarade när jag ringde upp. Den enda upplysning av värde jag